Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Nej. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay. Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Veckans gäst växte upp med en pappa som var porrskådis, porrfotograf och drev en porrbutik. Ofta hängde han med honom på jobbet. När han var 16 år fick han ett blowjob i present av sin pappa. Ni hör ju. Veckans avsnitt kommer bli asfett och det börjar nu. Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Succépodden Allvarlig!
Det här är en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val. Och jag heter Anna Dahlbäck.
Amanda Koldén.
Heter du?
Ja. Ja. Vet du varför jag sa så snabbt hej och välkomna till Allvarlig?
Nej.
Därför att folk tycker att det är töntigt att vi presenterar podden.
Oh,
så då tänkte jag att det skulle gå fort
folk.
Över. Ja, fuck folk med det.
Ja. Jag tänker vara tydlig, förlåt.
Ja.
Det kanske är någon som är ny som lyssnar. Den kommer inte fatta någonting.
Nej.
Nej, jag gillar liksom artigt att prata om vad det här är.
Precis, och vi vet ju att det är väldigt trendigt att bara börja så här: "Bla, Anna, vet du vad som hände mig igår?" Men det tycker vi är barnsligt.
Ja. Lite rage så här, väldigt kort in i avsnittet. Det är bra. Vi är ju väldigt duktiga när vi är arga.
Ja.
Du och jag, vi drivs ju av det, så att det är perfekt inför avsnittet.
Ja. Det här avsnittet.
Mm.
Oh my god.
Mm.
Ja, gästen vi ska ha med oss, han har väl kanske en av de konstigaste bakgrunderna som vi har haft i podden hittills.
Ja, ja, det är jävligt spännande.
Ja.
Vill du berätta eller ska han
få
berätta?
Nej, men han får väl berätta, men jag kan också summera lite. Han heter alltså Daniel Israeli och han växte upp med en pappa som var porrfilmsregissör. Mm. Så som 13-åring typ så åkte han med på porrfilmsinspelningar. Dessutom har han berättat i en annan podd som heter Handen på hjärtat att hans pappa köpte en avsugning till honom när han var 16 år.
Mm.
Idag är han talesperson för Talita och dessutom så driver han ett byggbolag. Så att det är en skön mix av feminism och klassisk grabbighet. Välkommen hit, Daniel!
Hej!
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 Känns det bra att vara här?
Ja, tack så mycket. Tack för att jag får komma.
Ingen fara. Det är en ära att du får vara här. För att vi har hållit på med den här podden i 4 år. Det börjar ta slut med smaskiga historier.
Jag förstår det.
Ja, men man vill ju hitta folk som du som har varit med om något helt jävla sjukt.
Ja, alltså... Ja, det, eller, jag har aldrig tänkt på det förut, eller fram till för några år sedan, att det var så sjukt. Jag har varit med partyhistoria hela mitt liv egentligen bara. Som jag har dragit på fester när jag var lite full. Men,
för att impa eller för att bara göra något freakshow?
Alltså, kanske få impa och göra lite freakshow och typ tycka, alltså, jag är inte störst i världen, jag är inte starkast i världen. Jag har inte varit bäst på någonting i världen.
Men du har det här.
Men jag har den.
Ja, men det är så knäppt. Och vet du vad som också är så roligt? Det är ju alltså min klaschen i mitt huvud när jag lyssnar på dig och ser dig och du vet att du driver ett byggbolag och också när du var med i den här andra podden där de lät extremt grabbiga. Och sen vet att du är feminist och också liksom antiporr. Ja, det blir så... Jag är så primitiv i mitt huvud där så att det liksom är ett skämt.
Men det är många som är det.
Ja.
Alltså, jag tror det. Det är... Sen tycker jag att byggbranschen får lite oförtjänt mycket skit för att den är grabbig. Den är i och för sig ganska grabbig och den är ganska liksom, byggbodarna är väl fortfarande inte som de var förut, men det beror kanske mer på att folk i byggbodarna inte kan prata med varandra längre för alla kan olika språk. Men det är en grabbig bransch, men inte så grabbig som jag tror att man kanske förväntar sig att den ska vara.
Nej. Och det kan ju finnas positiva saker med grabbighet också.
Ja, det faktiskt. Kan det göra. Ja, det finns. Det är kul med grabbet ibland. Mm.
Men du, berätta om din barndom.
Ja.
Allt, gärna.
Ja, men så här då. Min pappa är från Israel. Min mamma är härifrån. Och jag är uppvuxen på Södermalm. Och min pappa är fotograf. Nej, inte porrfilmsregissör från början, utan han är fotograf.
Ja,
och har under egentligen hela min uppväxt, vad jag förstod, som sen fotat nakna brudar till och från. Och han har alltid haft ett ganska stort intresse för kvinnor. Liksom. Och varit en jävla ladies man. Han, alltså han är snygg och liksom, när han kom till Sverige så var han jävligt exotisk och krulligt hår och bra krulligt hår på bröstet.
Israeler är det snyggaste folket i världen.
Mm. Jag vet alltså. Men svenska tjejer är allt snygga också, så förstår mixen. Oh my God. En jävla mix det blir.
Men han var ändå liksom ihop med din mamma.
Han kom för att han hade träffat mamma i Israel och flög hit och fick veta att hon var på smällen. Och då så var det ju läge att stanna, tyckte jag. Så var han kvar och hade sin kamera och liksom sitt bra look. Och han är en jävla smooth på att snacka liksom. Och började jobba i Sverige med foto liksom. Och sen så fotade han brudar till och från. Han hade massa olika jobb på de stora tidningarna liksom, som pressfotograf och sådär. Och sen så när jag var, man måste vara 12, 13 kanske, så började han jobba heltid med porr. Och det grundades, han fick sparken från sitt förra jobb och tog upp pucken för att det var en israelisk kille som ägde en stor porrbutik i Stockholm som hade ett produktionsbolag, och de tog in pappa liksom.
Okay. Vilket år var det här?
Kan det ha varit 94 kanske? 93, okay, 94,
så 95. Nyligen ändå.
Ja, det är någonstans då. Han kom 80, precis när jag föddes. Jag är född 82, så han kom precis när jag föddes. Och sen så jobbade han med det. Alltså, första gången jag fattade att han jobbade med det, det var innan han jobbade i butiken. Då hade han en studio precis bredvid där vi bodde, i ett av husen bredvid. Och jag och min kompis skulle gå dit och kolla vad han gjorde och titta in i den brevlådan, och då stod han och knullade någon med en betakam på axeln. Liksom.
Din pappa knullade? Ja. Så han var också skådespelare?
Ja, han har gjort några liksom filmer. Han var inte liksom regelbunden skådespelare, men nog har han varit och kört kuken i några på några filmer där.
Men fick du en chock? Eller?
Ja, då fick jag. Då var jag bara 11. Och då kom jag att titta in genom, så här, genom brevlådan. Och så bara, och det var min kompis med mig. Och så bara, fan det är pappa liksom. Han står ju knullar med honom. Och sen så frågade han efter att jag bara, fan du är gift med mamma, vad håller du på med? Och han bara, nej men det var inte jag. Min pappa är också en, alltså han är också en mytoman. Det är hans, hela hans grund, hela konceptet kring honom är att han är mytoman. Man måste liksom veta det om honom för att förstå.
Men hade du sett porr innan dess?
Nej, inte innan dess. Då var jag 11. Det var första gången.
Du måste ha fått sån jävla chock.
Ja, jag har varit lite så här chockad. Bara, så han stod där och, bara, och han hade en kamera som täckte ansiktet. Liksom. Så han stod och, jag såg han liksom från sidan och han stod och körde på honom. Och jag tänkte, fan det är ju pappa. Så gick jag bara, fan gör du?
Visst, han, du typ ens var sex va?
Ja, det visste jag nog. Ja, men jag var tidig i puberteten. Så det visste jag nog. Men jag kommer ihåg att jag blev chockad. Jag bara, fan, pappa. Mer att pappa knullade någon annan. Jag hade i och för sig sett pappa hångla med andra tjejer genom åren och haft när mamma hade bråkat om alla hans liksom, affärer med kvinnor hit och dit. Mm. Och så såg jag, vad fan. Så gick jag till honom. Vad fan gör du? Liksom. Han bara, nej, men det var inte jag. Det var Peppe, min polare. Liksom. Och då frågade jag min kompis som var med. Jag bara, fan, det var inte pappa. Han bara, är du dum? Vi var ju en meter ifrån. Vi känner väl igen din pappa. Det är klart att det är din pappa. Nej, det var inte. Och sen så var det lite chockad. Och sen så typ gav han mig lite filmer och bara så här, men kolla på det här så kan du lära dig. Liksom. Det här är porr. Liksom.
Din pappa gav dig det?
Ja, han gav mig. Han la dem bakom hyllan i vardagsrummet, bakom böckerna. Liksom.
Men vad trodde du att han jobbade med?
Jag visste att han var fotograf. Alltså det var han. Jag var med han på jobbet jätteofta när jag var liten. Han fotade sport och såna grejer. Jag var med honom på det jobbet hela tiden.
Och när han fotade,
det här gjorde han liksom i början då, som en sidogig, va, fattar jag. Alltså han sidogiggade med att fota nakenbilder liksom.
Och det var du aldrig med på? Eller
nej, inte när jag var så liten. Nej. Inte, då fattade jag inte det. Sen när han bara jobbade i porrbutiken, då var det öppet att han började jobba med det. Alltså, det var ju ett jobb, hans heltidsjobb. Så det var ett jobb som mamma tyckte var helt smutsigt. Och bara, det är blodspengar, du ska inte hålla på med det här. Men han tyckte att det var bra. Han fick ganska bra betalt. Så att det var, liksom, det var typ ett lite uppsving ekonomiskt i vår, för vi har ju aldrig haft pengar i vår familj. Liksom. Det var inte någon rik familj alls. Men helt plötsligt så hade pappa lite mer pengar. Liksom. Och vi kunde åka till Israel mycket oftare och vi kunde vara där mycket längre. Och... Mm. Så att det var liksom... Jag märkte av, och jag har tänkt på det efteråt, att jag märkte av en ganska stor ekonomisk skillnad från att han inte jobbade på det, utan att han jobbade på det. Och sen började han jobba i butiken och liksom, vad han exakt gjorde där första tiden, det vet inte jag. Sen fick jag följa med. Eller jag gick dit med honom.
Liksom. Men hur kan man som förälder vilja det?
Alltså jag var med honom på hans jobb från att jag var jätteliten. Liksom. Sprang med på allt. Liksom, och så här,
och han och
jag
hade,
nej, men när han fotade sport så satt jag på pressläktaren och drack saft och fick en massarin. Typ. Och han fotade typ fotboll eller hockey. Och jag satt där och kollade. Och sen så fotade han och pressplåtning. Då satt jag bredvid när han satt och pressplåtade. Liksom. Jag var med han.
Det är rätt gulligt.
Ja, vi var skittajta, jag och pappa. Så här, och vi är jätteroligt ihop. Liksom. Och sen så när jag jobbade där. Han kom förbi och sa hej. Ja, fan. Rullar in. då hade jag inte sett så mycket porr liksom. Alltså, det var ju överallt. Det var en jättebutik med runkbås och bögbio liksom, och leksaker och hur mycket filmer som helst. Så det är ju en skillnad liksom, på 90-talet när filmerna fortfarande var VHS och DVD och det inte fanns i varje telefon liksom.
Mm.
Och då såg jag så här, oh shit, vad mycket grejer det finns. Det finns jävla mycket knullar inne. Och jag var redan en liten kåtjävel, typ 13 bast.
Men det måste jag fråga dig om, för att det måste ha varit så himla konstigt att, för jag antar att du blev kåt för att det var sex.
Ja.
Men det var ju också i liksom samband med din pappas jobb. Just. Alltså, i konstiga relationer.
Ja,
alltså, jag skulle bli så jävla förvirrad.
Ja, jag tyckte inte det var så jävla konstigt. Det var rätt naturligt. Liksom. Pappa och jag pratade redan om tjejer och pratade om sex och pratade om sådana saker. Vi hade ju rätt så här tydligt snack redan, alltså från att jag var liten. Liksom. Han är väldigt paradoxal i det. Så jag fick ju aldrig säga liksom fula ord om tjejer eller nedsättande ord om kvinnor eller säga liksom, jag fick aldrig säga ordet typ hora eller fitta eller sådana ord fick jag aldrig säga hemma liksom. Så då fick han örfil i nacken och så. Och så här, och det var han var jättenoggrann jättetidigt med så här, hur man liksom beter sig kring tjejer så här. Ja, det var väldigt viktigt för honom. Så om du träffar en tjej, om ni hånglar så här, om hon säger nej, då slutar du på en gång. Du får aldrig fråga två gånger.
Mm.
Så här, om hon inte vill, då slutar du på en gång, så ber de ursäkt så här. Och du får aldrig tjata, du får aldrig så så här. Och nu ska du ha sex med någon, det sa han så 2-3 år innan jag hade sex för sig. Då ska du ha kondom med dig, så här, det är ditt ansvar att ha kondom. Det är inte hennes ansvar att skydda sig. Du skyddar din kuk. Så här, sen får du så här. Och det var han supernoga med, han upprepade hela tiden så här, pratade om sådana saker. Och sen när vi väl gjorde porr sen, så var han också jävligt tydlig med att det inte var det jag sen skulle ha med andra liksom. Alltså, det här är inte det sexet du kommer ha med folk, utan det här gör vi skapar det här för att folk ska kunna runka till det här. Så vi skapar det här, inte för dem som är på filmen, utan för dem som ska titta på filmen.
Fattar du det då?
Jag fattade det mer och mer ju äldre jag blev. Jag fattade det sen när jag började ha sex, att fan shit, det är ju inte samma grej liksom. Så här, första gången jag hade sex var ju inte i närheten av att se ut som en skön inspelning i Estland liksom. Det var ju något helt annat.
Men jag tycker fortfarande inte jag fått svar på hur alltså,
hur han agerade.
Ja, alltså, hur, alltså, han bara tyckte att det var inga konstigheter att du följde med honom.
Ja, lite så, till, så. Alltså, lite så att han tyckte nog att så här, det här tycker nog han är roligt liksom. Det här är kul. Så han har kommit in i puberteten och så här, han, det här är kul. Och det tror jag att han tyckte. Men han var också så medveten om att mamma inte hade tyckt om det, att,
ja,
att det liksom hölls hemligt också för både mamma och min lilla syster. Så att det var ingenting vi kunde prata om hemma. Vi kunde göra det på hebreiska, för min mamma pratade inte hebreiska. Men vi kunde inte prata om det liksom öppet. Och det var han också rätt tydlig med, så här, din mamma skulle inte gilla det här, så att,
Men visste han, eller visste hon om att han också ibland skådespelade?
Jag vet inte om hon vet att han skådespelade. Vi har sagt det till henne.
Mm. Och, ja precis, för det måste vara jobbigt att hålla sig inom sig.
Nej, det var det inte. Nej, utan så jag är uppvuxen med att det här är min och pappas grej. Vi pratar inte om det. Och jag höll den för mig själv.
Mm.
Och jag pratade med mina kompisar om det, och jag pratade på mina så här, brottningsträningar när jag var 5-16 om det, men inte med liksom mamma och inte med mina släktingar och inte med liksom de som kunde nå min mamma liksom om det.
Och
det var så här, det var ganska enkelt. Ja, men det var inte så, det låter mycket mycket jobbigare än vad det var. Det var inte alls speciellt jobbigt. Det var min och pappas grej. Och sen var det min grej så här, pappa öppnade ju en dörr in så här, kom in, och sen så var ju jag där jämt även när inte han var där.
Mm.
Utan jag hade ju en öppning, och så det, nu efterhand kan man ju tänka att det var lite weird att de släppte in en 15-åring på de där ställena liksom. Det borde man kanske inte göra. På hebreiska så säger vi så här, ben bait, alltså man är en son av huset, och det var så här, jag var typ en son av huset. Jag var där liksom. Tja, hej, så här, kan du gå och packa lite film?
Men okej, men du, det här med kåtheten, för som sagt, 15-årig, prepubertal, skötte du dig? Eller stod du och glodde och hade ett stånd som syntes?
Nej, jag skötte mig nog ganska bra. Det är klart att jag så här, man blir avtrubbad rätt fort. Liksom. Alltså så här, man är kåt i början, första, men sen så blir det vardag det också. Det var inte så att jag stod där och typ... Det är klart att jag kunde ta hem filmer eller kolla på filmer som jag ville se. Det här är något nytt. Men det var faktiskt så här, det var en gränstöjning som kom rätt fort liksom. Alltså, jag hade sett mainstream och tuttar, det är inte det så kul liksom. Och sen går man vidare på nästa grej, och sen står man borta i djurhyllan och bara, ska jag kolla på det här? Så här, och det går rätt fort liksom. Hela den gradvisa processen var rätt snabb när man hade den, alltså den tillgängligheten liksom. Så att det, jag skulle inte säga att jag stod där med ett stånd, utan det försvann ganska fort, utan så här, det blev vardag av det ganska snabbt liksom.
Vi presenteras i samarbete med Liggboxen.se. Anna, berätta varför.
Det är ju våran egen produkt.
Mm.
Och grejen är så här. Idag, första oktober så fyller jag år.
Jag vet, grattis!
Tack så mycket. Det är ju 31, det är inget jättestort. Men det är väldigt kul, Amanda, för du kom på en idé att vi ska fira mig väl, alltså, i en månad.
Ja.
Ja, och jag hade tänkt fira lite low key.
Ja.
Men du valde en månad till mig.
Jag valde det. Du kommer nog inte märka jättemycket av det, men ni som lyssnar kommer märka något av det. För att vi firar genom att alla nya prenumeranter får Anna-oljan från Durex med i sin box.
Alltså, alla kanske inte vet vad Anna-oljan är.
Kanske
men det är en klitorisgel som jag använder typ varje samlag jag har. Och som jag tycker är liksom, det är orgasmgaranti för mig.
Mm.
Alltså, den ger mig så mycket orgasmer och jag älskar den. Så det är Anna-oljan.
Ska vi säga vad den heter på riktigt?
Mm, den heter Intense Orgasmic Gel.
Från Durex.
Yes.
Och eftersom att vi också vill belöna er som har prenumererat ett tag, så kommer vi också strössla ut ett gäng såna här oljor i era boxar. Det kommer vara lite random, så det kan vara så att ni får, det kan vara så att ni inte får. Men bara så ni vet, vi har med er i åtanke också.
Så att det är både nya prenumeranter och befintliga.
Mm.
Mm. Och vill man prenumerera på Liggboxen så tycker vi att ni ska göra det så fort som möjligt, för att det kan vara så att de tar slut.
Mm.
Och det här gäller ju så länge lagret räcker av den här Anna-oljan.
Just det.
Och då går man in på liggboxen.se. Mm. Förslagsvis så klickar man på prenumerera.
Superbra förslag.
Ja.
Tack till oss själva.
Ja, tack till Liggboxen och oss själva. Okej, nu vill jag jättegärna höra om din avsugning.
Om min avsugning?
Den enda.
Den enda gången.
Jag måste ha en gång.
Berätta, var den magisk?
Ja, den var fantastisk. Alltså. Nej, men jag förstår vad du syftar på. Men jag stod och jobbade nere i butiken på lagret. Och så kom det ner en tjej som jag känner igen, som jag kan inte riktigt bedöma. Jag får för mig att hon var från Holland, men jag är inte helt hundra på att hon är från Holland. Men jag får för mig att hon är från Holland. Hon kommer ner, jag har precis fyllt 16. Eller om jag ska fylla precis 16, jag vågar inte exakt svara på om jag har fyllt det. Och hon kommer ner och får för mig. Liksom. Alltså, hon trycker in mig på sidan och ger mig ett blowjob. Liksom.
Hur gammal var hon?
Ja, hon kan ha varit 25, 28 kanske. Vuxen i varje fall. Eller hon kanske var 23. Jag kan inte, jag vet inte. Alltså hon var inte 19 liksom. Hon var nog lite, det är min bedömning nu, är att hon inte var 19, hon snarare var kanske 24.
Coolt när man är 16.
Ja, det var det verkligen.
Såg hon ut som en porrstjärna?
Ja, ja, hon hade stora sillispattar och liksom och blont hår och sminkad och fixat. Så att
det måste ju vara
alltså,
så
porrstjärna för... de ser ju olika ut alltså. De har inte jag vet vad du menar, men de har inte
precis att
det
var blont hår och sillispattar.
Ja, hon hade det så de klassiska attributen, men porrskådisar ser ut på alla
absolut
sätt, liksom.
Ja. Men jag tänkte på att du sa att första gången låg så var det liksom uppenbart att så här, det som var på inspelningen var show. Men jag kan tänka mig att avsugningen måste känns ändå lite grann som det som faktiskt var på inspelningar. Speciellt om hon också alltså hade det utseendet.
Jag hade ju redan haft sex så att säga, där jag fick den här avsugningen. Och jag var, men jag reflekterade mer över att jag tyckte hon var så jävla snygg och att hon var så mycket äldre än mig och att jag gillade det. Liksom.
Ja,
och
du hade sånt jävla swag.
Ja, jag var ju snubben. Liksom. En så här snygg brud som är så mycket äldre än mig vill ligga med, det är klart. Liksom. Jag är ju snubben. Men, och jag kopplade inte att det kunde vara så. Jag bara, fan, nu ska jag berätta för alla mina polare. Det här är grejen. Liksom. Och sen så kommer pappa och hans polare ner typ lite senare. Alltså, bara någon halvtimme senare. Bara så här, var det bra? Hur mår du? Var det bra? Vad menar du? Och jag kopplade inte då så jag tänkte fan, hon har väl sagt det till dem eller han kanske såg mig eller så berättade jag för honom, jag bara, och jag kopplade nog aldrig liksom att det, sen har folk sagt till mig efteråt att så här, kan du knyta ihop knuten. Vad menar du? Knyta ihop knuten. Det var som en polett. Yes. Men så att jag tappade lite av mitt självförtroende. Liksom. Men det var mycket senare. Det tog liksom flera år innan jag förstod att det var så.
Alltså och att pappa trodde att jag köpte.
Jag inte, erkände inte det för mig själv. Att säga, nej. Så att hon gillade mig. Liksom. Den här klassiska, så det är klart hon gjorde. Liksom. Och det som jag tror att jättemånga snubbar gör när de till exempel går till prostituerade, så gör de så här, jo men hon gillar ju det här. Det är klart hon gör. Du tänker inte erkänna för dig själv att hon verkligen inte vill vara där. Så att det var lite samma. Så här, nej, såklart hon inte gjorde det.
Blev du inte besviken på din pappa?
Nej. Alltså, så jag har varit... jag har så mycket som jag har varit besviken på honom på. Och sen när det övergått till så här, han är som han är. Jag försöker nu för tiden att se hans bra sidor istället för att hans, liksom, han menade nog väl. Liksom. Så han menade väl, han tänkte inte riktigt. Och det, så här, hela den här tiden är ju så att han menar väl men tänker inte riktigt. Han är inte riktigt så här, han får inte ihop alla tankebanorna utan han tycker nog att det är rimligt. Liksom. Mm. Och han också kan ibland säga idag, så här, men fan, du mår ju bra liksom. Och så, det gör jag ju. Och jag vill ändå säga att det, det är inget trauma. Nej. Det är bara en betraktelse av att det var så här. Det är inte så mycket så här, trauma. Utan det är verkligen bara så. Det var så. Det var så det var. Jag var där. Det här hände. Men jag hade ändå, som jag sa, han är en paradox. Han har ju hjälpt till också. Han är liksom, så att jag tror att jag hade haft jättestora möjligheter, eller möjligheter, risker att hamna i någon typ av förövarträsk. Liksom.
Ja.
Och bli en, så här, en snuskgubbe. För vi hade verkligen gott om snuskiga gubbar där.
Ja, men det är så paradoxalt att prata, att vara jättenoga med samtycke med dig när du var liten. Ja. Och sen så plötsligt håller på med porr där det kanske
men
inte
han
är
har precis, hela han är så. Alltså han har sagt till mig hela mitt liv så här, du får aldrig ljuga. För ljuger du så, du måste stå upp för varenda sak du säger. Om jag åkte fast för att ljuga, då fick jag typ stryk. Liksom. Mm. Jag fick åka, jag var otrogen mot en tjej när jag var 15. Jag fick ringa till henne och berätta det och be om ursäkt. Mm. För att liksom så här, man ska stå upp för det man gör. Han gjorde precis tvärtom.
Men och hur har du implementerat det? Var du bra på samtycke redan från ung ålder? Ljuger du mycket?
Jag ansåg att jag var bra på samtycke. Ja. Och så här, att jag tyckte att det var viktigt. Och att jag, så här, jag utgick alltid från principen att om jag ska få ligga med henne igen så måste hon tycka om mig. Hon måste tycka att jag är bra. Hon måste tycka att jag är snäll. Hon måste tycka att jag är trevlig. Så, här, så jag får inte göra de här grejerna. Och sen så, men jag kan helt ärligt inte bedöma om jag inte har gjort någonting som skulle kunna klassas som ett övergrepp eller någon tjej har känt sig utsatt eller någon tjej har känt sig liksom tvingad till någonting som vi har gjort. Det, jag vågar inte svara på att det är alla tjejer jag har varit med tycker att jag har varit 100% korrekt. Det, jag ska inte sitta och säga att jag vet det, men jag tänker så själv. Jag har försökt att rannsaka mig själv jättemånga gånger så här, och kommit fram till att jag nog har sagt saker ibland som jag inte borde ha gjort eller att jag typ har insinuerat saker jag inte borde insinuerat och sådär. Mm. Och det är också svårt som det är för alla killar. Så jag är kille, jag har hållit på med machosporter hela mitt liv. Jag har en lite mer så här, macho inställning till livet. Det är kanske svårt för en tjej som är jämngammal med mig som är, när jag är 18 och hon är 17. Mm. Att det liksom, kanske är svårt för henne att kunna få exakt känna sig helt trygg och korrekt. Så hon kanske gjorde saker hon inte ville för att hon ville göra det för min skull. Så det, ja, så det, ja. Man får ha med sig det.
Ja, visst. Ska vi gå lite till nuläge?
Mm.
Ser du på porr idag?
Nej.
Berätta varför, dina tankar om det.
Jag har aldrig varit egentligen en jättestor porrkonsument. Så att jag har tittat för mig själv och runkat. Liksom. Jag har aldrig riktigt... Jag såg det så jävla mycket så tidigt och vart lite så här avtrubbad av det. Och vad jag istället gjorde när jag var ung var att jag försökte få hitta tjejer som jag kunde göra sakerna med. Mm. Och tjejer som kom från samma bakgrund eller tjejer som hade varit på strippklubbarna och knullklubbarna och så här, som kom från den bakgrunden när jag gick på gymnasiet liksom. Och så här, jag hade svårt att träffa tjejer som gick i min klass eller tjejer som var liksom så här, inte hade det. Jag letade efter tjejer som oftast var äldre och tjejer som hade någon typ av bakgrund in i det där. Liksom. Och sen så har jag väl inte... Alltså, jag kollade på porr ganska eller mycket, men jag kollade på porr en del när jag var yngre och sådär. Men sen så har jag väl inte... Alltså, lite så här också. Jag har haft lite kontakt med tjejerna som var med på inspelningarna på den tiden. Så där. Och jag har sett hur de mår idag. De här tjejerna, alltså, många av dem, och de... Så här, de har PTSD flera dagar. Och det är så här tjejer som inte mår så bra. Och det som vi gjorde, så här, jag skulle tycka att det som jag såg då skulle fan kunna klassas som rena övergrepp, ren trafficking i princip.
Mm.
Och det är klart att så här, alla porrmotståndare kommer säga, eller porraktivister vill säga att ja, men det är inte allt det. Och det är arbetsvillkor och hit och dit. Liksom. Fine, så jag har inte sett det. Jag har sett vad jag har sett. Mm. Och jag har tagit min ställning från det jag har sett och varit med om. Men det tog massa år för mig att inse att liksom, de här tjejerna var inte så jävla sugna på vad där. Liksom. Och det var tjejer med missbruksproblematik eller hade fått stryk av sina föräldrar eller våldtagna sina pappor och så vidare. Så att de som var där var inte tjejerna som mådde bra. Mm. Och det är, så här, det är en jävligt cynisk, smutsig industri. Och jag tror att alla fattar det. Men man, liksom, man ser igenom för att det finns så mycket så då tycker man att det är okej att titta på ändå. Jag har bara tagit ett aktivt val senaste åren att jag inte ska titta på det.
Ja, ja. det här kanske är en konstig fråga, men i min familj så är alla musiker och det har alltid varit en liksom förväntan på att jag ska bli musiker när jag blir stor. Har det varit en förväntan på dig att du ska hålla på med porr?
Verkligen inte, nej, tvärtom.
Alltså, tvärtom?
Verkligen inte, nej. När pappa försvann ur den branschen efter några jävla... Han snodde några stålar och det var en jävla kaosaffär, men pappa slutade med det. Eller han slutade väl inte helt, men han slutade i alla fall på det produktionsbolaget. Men så... Och jag jobbade kvar ett tag, jag bodde i Israel ett tag, jag kom hem, jag jobbade lite till. Och sen så slutade jag också för att jag fick ett annat jobb. Liksom.
Ja.
Och det, nej, det har aldrig förväntats någon typ av, liksom, jag har ju ett inget fotointresse överhuvudtaget. Jag är jätteointresserad av foto och bild och hela skiten. Och jag har aldrig haft någon, känt någon, så här, någon dragning till sexindustrin, och pappa har också liksom... Han har aldrig brytt sig om vad jag gör i mitt liv.
Nej.
Så här, på det sättet. Jag får göra vad jag vill. Han är väldigt liberal. Alltså, han är fruktansvärt liberal. Så här, du får göra precis vad du vill. Mm. Fan, gör din grej. Ha skul. Mm. Och det har, så här, hade jag valt det så hade han nog stöttat det också. Men han har aldrig liksom visat. Och mamma har dock visat precis det motsatta. Så här, du ska hålla dig så långt borta från allt som har med det att göra. Ja. Som bara möjligt. Så hon har alltid tyckt att det är smutsigt. Och liksom, hon uppskattade aldrig att pappa jobbade med det.
Du sa i den här andra podden, Handen på hjärtat, som ja, ni kan lyssna på. Att första gången när du låg så tyckte du att det var fett tråkigt. Du låg i 2 timmar. Och...
Ja, det var skittråkigt.
Varför?
Förlåt till henne. Alltså, det är inte hennes fel.
Nej, det tror jag inte heller.
Det var nog din bakgrundsfel.
Ja, det var det nog. Alltså. Men jag vet inte. Pappa hävdar också att det handlar om att jag är omskuren, och att han hävdade att vi är lite mindre känsel.
Just det.
Alltså att det hade med det att göra. Och han sa att jag var spänd, att det hade med det att göra. Men jag vet inte, vi hade sex, det var på en soffa i Göteborg liksom. Och vi körde någon missionär, och så tänkte jag så här, jag hade hört från mina polare att man kommer på 3 sekunder. Det här är klart så fort, liksom. Det här går jättesnabbt. Liksom. Tänkte jag, sa till henne, bara förlåt, det här kommer gå fort. Och sen så bara, ja, så var det här det liksom.
Så, när blev det kul då?
Det var kul fan långt senare. Det var kul när det var tjejer som var 30 plus liksom, och jag var 17.
Uh-huh.
Och de hade lite så här skeva grejer för sig. Då var det kul. Alltså de här vanliga sexet med jämnåriga tjejer när jag var 16-17 som jag hade en del, det var inte så här superkul. Alltså. Så här, det var fumlande och liksom så här, vet, tjejerna var väldigt, såklart, alltså, vi var ju oerfarna liksom. Vi visste inte så mycket och det var fumligt och slömbigt och, så här, och det var inte vad jag hade sett, och jag var liksom så här, det var inte vad jag hade i huvudet, att det skulle vara så här fumligt och liksom svårt att få på en kondom. Fan, gör man det här, den blev slak för man fick inte på den liksom, det funkar inte så här, och det var aldrig grejen liksom, utan det var intressantare när tjejerna var liksom 38 när jag var 16-17 liksom. Mm. Och jag sökte mig till kvinnor som var äldre för att jag ville ha folk som hade erfarenhet, eller folk som jag liksom ansåg då hade sett mycket, gjort mycket och visste mycket, mycket mer än de tjejerna i min egen ålder. Liksom.
Och du var inte skadad då av någon sorts normkropp som han ofta representerades i porr, att de var tvungna att vara superslimma och stora bröst?
Jag
så.
Tycker inte att den här normkroppen är speciellt sann. Alltså.
Nej,
håller inte alls med. Alltså, okay. Det är mycket om de här sakerna på det som jag inte håller med. Så här, normkropp, nej, det handlar om vad de gör. Så
right.
Alltså det är olika, porren är så stor. Så för det är klart att det finns en normkropp för den amerikanska Bang Bros-porren. Liksom. Men den kroppen var inte alls signifikativ för det vi gjorde. Ah, liksom, okay. Utan så här, där hade tjejerna små bröst, inga bröst, stora bröst. De var lite, hade magar, det var cellulit. Det fanns, man tog det som fanns.
Okay. Mm.
Och så gjorde man det som skulle göras. Liksom. Och det var inte så... Så att, nej, jag har inte sökt mig till någon så här normativa kroppar. Snarare till... Så här, avvikande beteenden.
Mm-hmm.
Mer att det är beteendet i porren än det är hur de ser ut i porren. Mm-hmm. Som det har varit intressant. Liksom.
Men nu när du inte kollar, eftersom du inte kollar på porr idag, känner du liksom att du har kunnat gå tillbaka och kunna förändra?
Ja, det har jag gjort. Så här, jag har varit i ett jättelångt förhållande.
Mm.
Och haft problem med att vi kanske möttes på olika nivåer. Jag och hon, liksom. Jag var 20, hon var 20. Vi kom från olika bakgrund med sexuellt. Och det var ett problem. Liksom.
Mm.
Och det har tagit mig, sen jag blev äldre så har jag gått i lite terapi och liksom försökt att så här komma tillbaka till, alltså att jag vill hitta någon, jag har sökt efter intimitet. Och det märker jag att det är det jag söker fortfarande, att jag skulle vilja vara intim med någon, snarare än
knulla.
Jävligt snuskig med någon.
Liksom. Mm.
Och jag saknar att jag inte har riktigt kunnat vara det eller kunnat förstå vad det är, när så här, tvåsamhet eller en intimitet eller så här, typ av så här, att sätta ihop kärlek med sex och sådär. Och jag förstår att folk tycker så här, sex är kul, man kan friställa från kärlek, och det kan man absolut göra, men jag gjorde det när jag var 13. Jag är inte så intresserad av det här superduper liksom skeva liksom beteendet och att kanske utforska så jävla mycket. Jag behöver inte utforska så mycket. Jag vill mer utforska, nu idag känner jag att jag mer vill utforska min intimitet och min, liksom, min närhetskänsla än så mycket mina sexuella preferenser. Liksom.
Veckans sexläxa. Veckans sexläxa.
Oj!
Förlåt.
Du har inte klarat den, eller?
Nej, jag är så förvirrad för att det känns som att du ska berätta något åt mig eftersom att du har sånt oerhört kommando i din röst och kroppsspråk.
Ja, nej, okej. Jag förutsatte att du inte hade gjort det. Och du har ju tidigare sagt, jag väntar på att du ska skicka mig en länk. Så att jag har googlat åt dig.
Angående erotisk hypnotic.
Precis, du skulle göra en erotisk hypnos med hjälp av YouTube.
Okej, okay, det var det.
Så det jag gjorde, nu ska jag berätta för dig hur jag gjorde. Så
att, jättebra.
Jag skrev in i sökfältet erotisk hypnos på youtube.com.
Okej, okay, intressant.
Ja, fick upp klipp. Så jag gick in på ett klipp. Och det är det, då får man klicka på play. Jag kommer skicka en länk så att du har den, Amanda. Så att du kan göra den här läxan en gång. Du får en vecka till på dig. Men så här.
Ditt jag vill dryga bara... jävla as.
Jag kan tänka mig att det är lite brist på intresse som gör att du inte gjort det här.
Ja, men lite också för att eftersom att vi har funderat lite, vi håller på att fundera hur vi ska göra med veckans sexläxa, och också det var helt glömska, verkligen.
Men jag skulle vilja sälja in den här läxan till
dig. Ja, men please.
Så att du verkligen blir inspirerad och kommer göra den till
nästa. Är det själva YouTube-bandet och Clevo Play som du kommer sälja in, eller är det erotic hypnos? Det får man se.
Nu har jag redan förklarat hur man gör. Nej, jag läste lite kommentarer på ett av de här klippen.
Okej. Okay.
Och jag ska läsa lite citat för dig.
Ja, med din sexiga röst.
Nej.
Okej.
Okay. Nej. Men det kommer låta sexigt ändå.
Okej.
Okej. Okay. Första citatet. Oh God, how did you make me shake so bad? I didn't expect this to work, so I washed it while on my aunt's car. Now I'm dripping with my juices.
What?
Andra kommentaren. Was I the only one that started squirting when he started snapping? And when he snapped more, I started squirting more and more.
Oh my god.
Sista kommentaren. I don't know how it happened, but by the end of the video, I was so wet, my finger was in my mouth and my shirt rolled up as I played with my breast. I've never felt so good in my life.
Okej, okay, jag dreglar. Men jag är på.
Ja, men kan du snälla ta tag i det här
nu? Ja. Du kan, vi är ju hemma hos mig just nu när vi spelar in. Om du bara vill ta en promenad så. Nej, men lätt.
Kul om det här funkar. Ja. Om du faktiskt squirtar, bara han liksom snappar med sina fingrar.
Otroligt. Tack för att du räddade veckans läxa och gjorde det till en väldigt kul grej trots bristande leverans.
Men nästa vecka, då kommer du ha gjort den.
Då kommer jag ha... För jag har fått en översvämning i lägenheten, tyvärr.
Okej, bra. Nästa vecka alltså.
Yes, hej. Du är ju talesperson för Talita.
Ja.
Ja, berätta hur du kom in på det. Det var också en ganska kul historia.
Det var en slump.
Och vad det är för
alla. Ja, alltså, Talita är ju en organisation som jobbar med tjejer som kommer från pornografi och prostitution, och de har skyddade boenden och något hjälpprogram för dem att liksom ta sig ut i samhället igen, alltså efter de kommer ur prostitutionen, vad de ska göra sen liksom, och ta sig vidare i livet liksom. Och så hade de ett projekt som fortfarande håller på, som heter Reality Check, som handlade om pornografin och dess skadeverkningar och sådär. Och jag satt på ett bröllop med mitt ex, och vi satt och pratade med en tjej som satt mitt emot oss, och så pratade de så här, men vad jobbar du med? Så, men jag jobbar med det här. Så berättar hon då, som jobbar på Reality Check och vi är Unison och sådär. Jag bara, med det, och just nu jobbar vi med det här, och vi letar väl efter liksom killar som har lite erfarenhet från porrbranschen. Liksom. Min ex-man. Jag har pekat, pratar med han har jättemycket. Så här, och så började vi prata, jag och hon. Och hon blev jättechockad först, och sen så kallade de mig till ett möte på Talita och så här, frågade lite vad min inställning var till porr mest kanske. Min inställning till porr och prostitution i allmänhet. Liksom. Så märkte vi att vi hade ganska mycket samsyn på det. Och då så frågade de om jag ville vara ambassadör för dem. Och sen har jag varit det sen dess. Då har jag gjort lite filmer och lite föreläsningar. Och liksom fört fram deras saker. Det är också så här, det är så jag har kommit i kontakt med de olika ställena jag har varit i via Talita. Liksom.
Mm.
Och, så att, ja, det började på ett bröllop. Jag håller på fortfarande.
Hur möts du av män, alltså vanliga snubbar, när du pratar om det här?
Både och, tycker jag. Alltså, många snubbar blir som, fan, så är du så jävla moral. De kallar mig för ett porrpaston. Liksom, fan håller på med. Liksom. Det är så här, du, och det, de tycker att jag tar deras porr ifrån dem. Liksom, och de, sen kan de inte säga så mycket, många män, för att de har inte själva varit i industrin. De har bara sett och de har skaffat sig erfarenhet av att de har tittat på porr och lyssnat på vad folk säger. Och så.
Men, och de vägrar, alltså, för jag menar, man, vi, även om vi aldrig har varit i porrindustrin, så har ju vi hört mycket av det du säger om hur branschen ser ut och så. Och det, vi tror ju på det, men är det bara då att de vägrar, aldrig har hört något liknande, eller vägrar tro på det?
Jag tror både och. Jag tror att man tror att det inte är hela branschen ser ut, utan vissa delar av branschen ser ut. Så sen finns det bra delar också, och det finns människor som gör det frivilligt. Jag menar, så, här, så många människor som knullar på film, så är det klart att det är någon jävel som vill göra det.
Ja.
Det, så här, det måste ju vara by default att det är liksom. Och menar, de, jag har alltid tänkt så här, att alla tändningsmönster som jag har sett inom åren, så här, hur folk betedde sig då, så här, folk ville kolla på... Så här, du vet, när folk på riktigt pröjsade 1500 spänn för att få se en brasilianare stå på en pall och knulla en kossa i röven. Så om folk pröjsar 1500 spänn för det, då är det klart att det finns folk som vill göra porr. Mm. Så det är ju klart att det är. Men jag anser att det är den stora massan som gör, där är problemet. Jag vill inte riktigt inrikta mig på de få som tycker att det här är lungan. Liksom. Mm. Utan de få som faktiskt blir utsatta istället. Jag tycker det är värre. Men killar är lite olika. Många killar blir glada och tycker att det är så här skönt att någon pratar om det, att det, vi liksom har samsyn på det. Många killar bryr sig inte alls, utan tycker så, ja, fan, kör din grej då. Det var kul. Och irriterad är det inte så många killar som blir. Det är en del snubbar som tycker att jag är liksom så här, den vanligaste reaktionen jag har fått från så här, folk jag känner är typ så här, men alltså, vill du knulla vänstertjejer? Är det det du ska göra? Ska du knulla feminister? Vill du knulla feministerna? Alltså, så här, jag bara, men det är fan, det är ett långt steg att gå för att knulla
feminister. Ja, men verkligen. Här, och det känns inte som att du kanske skulle ha jättesvårt att få ligga annars.
Vad gullig det.
Ja.
Nej, men det, alltså, det är... Nej, alltså, att, om det bara skulle vara att ligga med feminister hade jag kanske jobbat mer på någon Instagram eller något sånt där kanske. Men det är... många tycker att jag tar bort deras porr.
Mm.
Om jag säger så här, men den här, det är samma sak med prostitution, så här, många unga grabbar som jag träffar så här, ah, men jag skulle aldrig köpa sex, för det får man inte göra, men så drar de till Ryssland en vecka och så vet, är de på något träningsläger och så går de på en erotisk massage för en avsugning och bara, men du fattar inte, den här bruden var så jävla skön och snäll mot mig och älskar, hon tyckte jag var grym liksom. Bara, fast du, så här, då väljer man att inte fatta att hon inte vill vara där, och då är, så jag tycker att alla hittar, många är duktiga på att hitta ursäkter till att få fortsätta titta på par eller få fortsätta...
Ja, men speciellt om det är så himla kopplat till onani och orgasmer och att det blir ännu svårare, för att man tar inte bort porren då, man tar ju bort hela deras onani
Och
självsex liksom.
Korrekt. Ja, men du har helt rätt. Du tar ju bort en ganska stor del av deras sexliv liksom.
Precis.
Så såklart. Men det är väl lite det som kanske är så här, själva essensen till att kanske barn kanske ska hållas lite borta från det. De får känna sin egen, så här, får lära känna sin egen sexualitet på sin egen tid. För så här, som jag säger, jag är väldigt liberal kring sex.
Mm.
Extremt liberal kring sex. Folk får göra vad fan de vill i min värld. Alltså, så här, det finns, vi har två regler. Det är samtycke som är den största super, och någon typ av ålder. Alltså, så här, det får inte vara för stora åldersskillnader på folk som är för små. Liksom.
Mm.
Och, förutom det så får du göra vad fan du vill, tycker jag. Alltså, jag har inga problem. Så om folk vill doppa varandra liksom, i toan eller sätta på sig grismask och bajsa på magen, fan, gör det. Varsågod. Men det, ja, så porren är inte riktigt det.
Nej.
Så här, det är en situation. Och jag tror också att folk som exponeras jävligt mycket jättetidigt, som alla gör idag för att de har telefoner, så då har du inte riktigt möjlighet att utforska din egen sexualitet på dina egna villkor, utan så här, jag är inte säker på att 15-åriga snubbar och 15-åriga tjejer som inte kollar på porr kommer på att först de ska göra strypa ut varandra och sen doppar man i toan. Jag tror inte att det är första steget.
Nej, det
liksom.
Ju
så att, utan du kan, om du kommer till toadoppande när du är 34 liksom, eller 28, så by all means, doppa
kör
folk. Kör det.
Anna, kom du i kontakt med porr innan du började onanera eller tvärtom?
Nej, vad fan, jag började ju onanera typ när jag var jätteliten tid.
Jo,
kanske.
Men jag medvetet.
Ja.
Ja. Okay.
Nej, jag kollade på det efteråt. Eller, ja, lite efter. Jag började ju liksom till typ fråga
Olle. Tänder tjejer lika mycket på porr som kille?
Alltså, jag har försökt kolla några gånger och ibland så pirrar det till motvilligt. Men alltså, jag tycker ändå att det är någonting som fuckar upp det så mycket, eftersom att jag tycker att det är så jävla sunkigt.
Mm. Och jag har nog mer kommit dit att jag har svårt att tända på det för just för att det ställer till det i hjärnan. Men jag har inte varit där innan. Jag har absolut tänkt
jag tänker att så här, jag tänker att det är något primitivt. För så här, maktbalansen i porrindustrin är ju så att tydlig. Så här, de flesta som kollar är män. Du skapar det för män. Sen kan du prata mycket feministporr du vill, men det är så här en liten del av porrindustrin. Mm. Det flesta skapas av män till män. Mm. Eller för män. Och du har alltid tänkt så här, men tjejer... Alltså, jag förstår att killar tänder på att se en tjej beknullad i halsen. Tänder tjejerna på att se en tjej beknullad i halsen?
Jag tror att det hänger ihop med det här med att man ska vara en cool tjej och att man ska liksom vara till lags mycket. Att, så här, att man alltså för mig har det i alla fall varit så, tror jag, om jag ska analysera lite, att jag har tänt på sex som har gjorts för killar och av killar på grund... Alltså,
för att du förväntas den.
För att jag vill vara en cool tjej som ställer upp på grejer.
Man vill vara knullbar.
Ja, men precis.
Ja, det där hör jag ofta. Att man vill vara knullbar. Mm. Är det, ja. Jag har aldrig reflekterat över det förrän bara för några år sedan. Att tjejer pratar om att vara knullbara.
Jo. Jag vet att det finns folk som tänker sådana tankar om en. Det är ju tyvärr glädjande även i 31-årsåldern.
Absolut.
Men du, Daniel, dina barn, apropå 10-åringar och så.
Ja.
Den äldsta var 9, den andra var 6.
Ja, hon fyller 9 på lördag.
Ja, grattis.
Grattis.
Hur ska du snacka med dem?
Ja, det är en bra fråga. Min dotter har redan frågat mig vad det är jag åker runt och pratar om.
Okay.
Hon har sett och såg mig på nyhetsmorgon och sa, vad gör du på tv? Vad pratar du om?
Vad säger du?
Och då, jag sa till henne så här, jag bara, porr, vet du vad det är? Och hon bara, nej. Jag bara, nej. Men då väntar vi liksom. Vi väntar ett tag till. Så du får bli lite större innan du förstår. Mm. Men jag, så här, förhoppningsvis, så här, vi hade ett jättestort argument, jag och mitt ex, när vår son föddes. Då sa hon till mig, så här, skulle du låta han göra det du gjorde? Och jag var alltså, det kanske är bra fan att lära sig. Jag hade inte riktigt kommit så långt ut. Jag var inte helt emot det liksom.
Nej.
Hon blev lite galen. Så såg på mig.
Mm.
Bara, så här, fattar du inte? Jag bara, och så började jag tänka. Och sen så, och nu har jag kommit fram. Jag tror att jag vill försöka säga till dem ungefär vad jag säger till alla andra. Liksom. Att, så här, försök och liksom försök att känna att du gör vad du vill på dina villkor hela tiden. Pusha ingen annan, men låt ingen annan pusha dig heller. Och att de ska försöka ha den balansen sexuellt. Men också tänker att jag är tvungen att förklara för henne vad det är jag gjorde som liten. Och så där, för att hon kommer att läsa om det, eller hon kommer att se det någonstans. Så kommer hon googla. Hon har redan googlat mitt namn på skoj, bara för att googla. Och så har hon fått upp så här, pappa och porr så här, i samma mening och bara... Här, undrar vad det har varit.
Ja, precis, och då kan hon säkert få en massa hemskare föreställningar.
Ja, för jag har förklarat för henne en gång vad porr är. Alltså att det är vuxna människor som gör så här saker som du tycker är snuskiga. För när vi tittar på film så vill hon inte se när de hånglar.
Nej.
Och då har jag sagt sånt fast de är nakna. Liksom. Och det är så här, hon bara, åh, men vem gör sånt? Bara, varför det?
Mm.
Och då tänker jag vill inte pusha på henne. Liksom. Hon är fan, hon fyller bara 9. Jag kan vänta
låter henne
lite.
Ett barn.
Hon kan få ett barn ett par år till innan. Liksom. Och så får hon väl ställa frågan. Liksom. Och jag bara känna att jag finns tillgänglig för henne om hon vill prata. Det, liksom, och samma för honom, han är också ännu mindre, så att det är väl inte superaktuellt än så länge, men det är klart jag har tänkt på det, och jag har ju fan inte riktigt kommit fram till ett bra svar.
Du kommer inte köpa en avsugning till?
Det kommer jag inte göra.
Nej.
Jag kommer inte köpa någon typ av sexuella tjänster till någon av mina barn eller mig själv.
Ska vi avsluta med vår sista fråga? Vad är ditt bästa orgasmtips?
Så här, jag tänkte lite på det och jag ska göra en shoutout, för att allting jag kan om den kvinnliga orgasmen har jag lärt mig av min granne Thomas.
Okej. Jävlar, heja
ja,
Thomas.
Ja, men Thomas är the chief of chiefs. Alltså.
Oj.
Thomas ritar upp på små bilder och visar hur man gör och liksom så här, vet, kommer med så här konkreta specifika tips om hur man gör. Och liksom så här, inte bara du ska bara göra så här, utan han verkligen visar och verkligen liksom ritar och visar upp och så här, och
hans, vadå, på ett daglig basis?
Ja, men vi träffas ett ofta liksom, och han lär mig liksom hur man gör och så här, och det, han är en jävla bra kille och han har ett bra, alltså han visar mig med fingrarna liksom, hur man ska göra och hur man ska liksom möta upp med tungan för att tjejerna ska tycka det bra, och hur man liksom, ska säga, lyhördheten och lyssna och sen hur man ska vara så här, kommunikativ med tjejerna som man pratar med dem och så här, förklara om det är två fingrar eller tre fingrar eller ett finger. Och liksom, hur
man ska han måste vara med i podden.
Jag känner alltså det.
Thomas är fan en chef. Alltså.
Men är det här något som hela grannskapet får ta del av eller bara ni två?
Nej, men det är hans fru är väldigt pushande att, hon, liksom, att Thomas är duktig på det här och att liksom, Thomas är en kille man ska lyssna på.
Hjälp, men det här kanske är en inbjudan till en trekant egentligen?
Jag vet, ja, det tror jag inte. Det har jag ändå tyckt att det är inte vill hålla på med trekanter med mina kompisar, men han jag tror att han gör det mer utav liksom, han är omtanke liksom. Alltså, ja. Så att det ska gå bra för mig i livet sexuellt, att jag ska liksom ha någonting att komma med sexuellt. Och det, så, men Thomas orgasmtips är någonting med fingrarna in, och så ska man möta upp över, fan säger han, i vinkeln, man ska upp i vinkeln med fingrarna, och när man hittar vinkeln så ska man lite över vinkeln utan att toucha livmodertappen, och så ska man med fingrarna liksom, och så ska man möta, gå tillbaka och möta med tungan samtidigt, så att tungan och fingrarna möts liksom.
Fast
så,
jag tror man behöver,
ja precis, precis, det är en vägg emellan, men de ska liksom mötas insidan, fingrarna, tungan, och sen så ska då liksom, så kan man bedöma om man ska gå på hårdare eller om man ska ligga monotont, det beroende, säger han, på tjejen. Att vissa tjejer vill vara monotont, vissa tjejer vill vara hårdare, så då får man liksom känna fram det där.
Och det är nästan som vi behöver hans ritningar för.
Ja, jag tror att han, jag lovade honom, att jag lovade hans fru att jag skulle göra en shoutout till honom.
För att, underbart. Alltså, Daniel Israeli, wow.
Ja, tack som fan för ett otroligt avsnitt.
Ja. Kul och nyttigt. Jag har lämnat de
smaskiga
för. Men lägg av.
Du får komma hit
igen. Jag skojade, förlåt.
Men du får komma hit när Thomas har lärt dig lite mer och när du har haft snacket med dina barn. Då har vi en uppföljning. Men det är många år, så vi får se om vi finns kvar då.
Tack för att ni tog emot mig.
Tack själva. Och tack alla som har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej då!